Det här är slag efter 12, så här några minuter över 12. Mitt namn är Bettina Sågbom och idag så ska det handla om corona i Nyland. Nu så har de nyländska eller huvudstadsregionens kommuner gått samman och gått ut med gemensamma restriktioner för att få bukt med den snabbt spridande coronaepidemin. Och under de senaste dagarna så har man kanske fått det intrycket att många anser att de här åtgärderna inte är tillräckliga. Med mig för att diskutera det här med balansgången mellan för det första hur du på lokalt plan hanterar spridning och vad då statsmakten, hur den ska blanda sig i det här, så har jag två riksdagsledamöter. Anders Adlercreutz från SFP, välkommen.
Tack.
Och Sari Multala, Samlingspartiet, välkommen.
Tack.
Och det där, Sari är ju också aktiv i Vanda, det vill säga ordförande för stadsstyrelsen i Vanda.
Ja.
Så du kan den sidan bra också. För det första, åtgärderna trädde i kraft igår. Hur lång tid väntar ni egentligen, eller väntar man sig att det ska ta för att man ser något resultat på det här?
No, jag kollade med vår statsdirektör Ritva Viljanen igår och först och främst måste man säga att nu ändrade sig situationen lite snabbare under veckoslutet än någon hade förväntat sig. Och det sa också experterna att de hade förväntat sig lite långsammare som hade gått tidigare, men nu under veckoslutet tog det ganska drastiskt ett steg till sämre.
Men alltså det här beslutet fattades ju
förra veckan fredag, ja, eller torsdag egentligen, och fredag berättade de vad de hade beslutit. Mm. Och då såg det fortfarande väldigt lugnt ut i sjukhusen och så vidare. Mm. Men då var i alla fall tänkan att vänta sig kanske en vecka eller så, för då ser man inte innan det att hur funkar det. Mm. Och det som vi har, ena problemet har haft och kommer säkert ha, att hur når man alla som bor i Nyland eller huvudstadsområdet, för det finns många som inte pratar finska eller svenska som modersmål. Att man liksom, och nu har i alla fall på Vanda har vi verkligen arbetat för det, att man skulle nå alla och liksom, att alla vet att nu är det ganska allvarligt med situationen och man måste agera var och en.
Alltså de talar nu om invandrargrupper.
Just det, men också det finns alltså de som inte, de är finska, men alltså de kanske inte, de lever i lite tätare, och ja. Det finns kanske också det att man lever många generationer i samma hushåll, så mycket större risk att man rappar sig mycket allvarligare. Mm.
Okej, Anders Adlercreutz, i ert parti, eller ni har ju justitieministerposten, och här har också diskuterats nu att huruvida man borde ta i bruk nya, alltså undantagstillstånd på nytt. Vad anser du om de här åtgärderna? För det första, vi borde kanske berätta vilka det är, att bland annat så hade mycket pratat om att begränsa det här, att högst 20 personer skulle få samlas. Och så ska bland annat skolorna också, det ska användas munskydd i skolan också.
Ja, det har varit tal om då munskydd på högstadier, och sen så ja, 20, har många gymnasier, ja, gymnasier då gått in för liksom delvis distansarbete. Den gymnasiet som vi har hemma, så de är 2 dagar hemma och några dagar i skolan och 2 dagar hemma sen igen. Det där är nog alltså det som ju kanske bra att komma ihåg när man tänker på vad man liksom borde göra nu, är det att det som du och Sari konstaterade här i början, att nu har vi ju tagit vissa begränsningar i bruk igår. Vi vet inte ännu hur de inverkar. Man väntar 1 till 2 veckor, så ser man vilket utfall det ger. Så på det sättet är det ju liksom, det är bra att ta situationen på högsta allvar, för det är ju klart att nu har ju siffrorna gått uppåt, men att man kan inte heller, man måste också liksom se lite vad det här ger för utslag. Sen när man talar om det här med beredskapslagen igen, och då är det förstås bra att komma ihåg att vi är ju inte riktigt i samma situation som på våren vad lagstiftningen gäller. Att då fanns det saker som man uttryckligen behövde den här beredskapslagen till på annat sätt. Att nu har vi lite, ändra lagstiftningen. Man kan bättre på lokal nivå nu besluta om frågor än tidigare. Att det som beredskapslagen förstås skulle ge möjlighet, så det handlar kanske mera om resurseringar i sjukvården, hur man kan omfördela rollerna och liksom förskjuta resurser från en del av sjukvården till en annan.
Ja, och det att om man har vanlig lagstiftning eller det här smittskyddslaget bara som man använder, då kan man inte till exempel låta bli och ta hand om andra sjukdomar. Det är det som man kanske ska behöva beredslagen till, men inte för att kunna till exempel stänga restauranger, för vi har ändrat lagstiftningen nu emellan och den här smittskyddslagen som man kan använda nu för det, och det till och med statsrådet har möjlighet att ge vad heter det här asetukset själv, och det hörde jag att de kommer nu kanske göra idag till och med att med de här nattcaféerna att de inte ska kunna få ha öppet.
Ja, Anders.
Alltså vi har nu helt nya möjligheter och det där och helt som på våren så tröskeln för att ta beredskapslagen i bruk ska ju vara mycket hög, och vi har ju fortfarande ganska många medel till handa inom den vanliga lagstiftningen, och framförallt så är det förstås viktigt att se att hurdant utfall får de åtgärderna förrän vi går vidare.
Och till och med det att skolorna kan gå till från närundervisning till hemundervisning. Så det är möjligt. Man behöver inte beredskapslagen till det, och det har vi också ändrat emellan. Så att det finns mycket större möjligheter nu genom vanlig lagstiftning. Man behöver inte så lätt att ta beredskapen.
Tolkar jag båda nu rätt, alltså att det låter som ni bägge två skulle vara väldigt ovilliga till en tanke att ta i bruk beredskapslag på nytt?
Det är skäl att vara ovillig, för att det är liksom en mycket drastisk åtgärd. Den ska man ta till bara ifall andra åtgärder inte hjälper. Alltså tröskeln är hög. Så länge vi kan göra saker inom vanlig lagstiftning, så länge vi tror att de har den inverkan som vi eftersträvar, ska vi inte ha beredskapslagen i bruk. Det är ganska entydigt på det sättet. Och när vi då tänker vad beredskapslagen möjliggör, så då handlar det liksom primärt om sånt här som att hindra folk att röra sig, och det är kanske inte aktuellt i Finland idag när vi ändå har en spridning i hela landet, och sen då omfördelningen av resurser inom sjukvården. Och där förstås så måste man ju förstås vara aktsam, att nu har vi, idag har vi 15 inom på intensivvård. Det är förstås liksom långt under kapacitetsgränsen. Det är siffror som ligger långt under de vi befarar att vi skulle ligga på då på våren när det börjar accelerera, men att det kan ju hända att man i något skede måste sluta med elektiva åtgärder och liksom fokusera mera resurser på det här, och då kommer säkert den här diskussionen upp i något skede.
Hus har ju nog meddelat redan här i veckoslutet, så att de är beredda på det, att man skjuter upp icke-brådskande och då gör de så att säga tidtabeller, icke-brådskande åtgärder. Och det där, sådana patienter, andra hamnar då att vänta.
Ja, det är ju det frågan, och då bygger vi sen förstås igen på den här vårdskulden som vi har diskuterat i riksdagen också.
Och därför är ju också blir lätt så att det är inte bara att de ska skjuta på, utan också folk blir lite försiktiga och inte vågar gå till vård. Mm. De har något smått som man liksom kanske inte är så orolig för än. Och det kan ju hända att då blir det allvarligare om man väntar. Men jag tror att nu är det som är viktigast att folk och vi inte väntar på att man behöver beredskapslagen igen, utan vi liksom agerar själva var och en och är försiktiga. För om vi inte, det händer bara inte så. Jag tror att det var på våren, vi visste inte, då folk var kanske lite mer rädda och inte var så trötta på det här att vi måste vara försiktiga. Men om vi inte är så, då har vi ingen annan möjlighet utan liksom begränsa mera. Men att jag tror nog att det skulle vara mycket lättare för alla om nu, för folk försöker nu försörja sig för några veckor och sen liksom, jag tror det kan nu bli lättare igen och bättre igen. Och då skulle man inte behöva ta de här drastiska åtgärder.
Nu det där, du Anders nämnde här att du sa att man borde vänta och se de här kommunernas åtgärder 1 till 2 veckor. Nu säger ju kritiker nog att ändå också inom medicinen att 1 till 2 veckor är för länge att vänta med de siffror som vi nu har visat upp, alltså att det har spridningen har ökat så drastiskt.
Ja, nej, alltså det som jag hänvisar till var det här att när man säger att man inte har gjort saker i huvudstadsregionen, så man måste komma ihåg då att nu trädde det åtgärder i kraft igår och vi vet inte vad de leder till förrän om 1 till 2 veckor. Så,
du menar inte att man måste vänta 2 veckor?
Vi måste ju förstås, det är ju inte min sak att bedöma, utan det är ju de myndigheterna som har bättre koll på det här med hälsovård än jag, THL och andra. Och de gör ju säkert den här bedömningen. Men att det som nu har gjorts, så läge idag reflekterar inte det som gjordes igår, utan läge om en dryg vecka så reflekterar, kanske börjar reflektera resultatet av de åtgärder som trädde kraft igår.
Det som jag tyckte var lite märkligt nu, att de här ministrarna tar så ivrigt, liksom, alltså de säger så ganska hårt att man har inte gjort till räckligt, för man kan ju, som Andreas sa nu här, man kan inte se hur de här åtgärderna påverkar en. Och de har samma experter, de bästa experter från Finland som regeringen använder och som Nyland använder. Och då kanske nu är det bra om idag minister Kiuru ska sitta i samma bord eller kanske med samma dator, vid samma dator, menar att de ska träffas idag och diskutera. För det som jag har hela tiden varit orolig för är att om man nu och när man arbetar tillsammans här på Nyland eller på huvudstadsregionen, så hur man då når alla människor på samma sätt. Man har inte samma möjlighet för medien när det är regeringen som har en medietimme eller så då kommer alla dit och det finns ju alla medier och till och med direkt på Yle och så vidare. Men om man har en stor huvudstadsregion så är det upp till dem på sätt och vis, och kanske Helsingin Sanomat som då skickar det, men man når inte på samma sätt, och det är mycket svårare då att liksom också se till att allt går som det ska. Och jag vet det för att till exempel min man, de är företagare, de försöker liksom läsa på pappren och avissidor och allt, vad är det nu som gäller till oss till exempel. Och därför tror jag att det skulle vara bra, även om det är regionala, vad heter det nu, rajotukset.
Alltså begränsningar
eller så då skulle liksom man prata ihop och säga att är det här då alla tycker det är tillräckligt, och sen kommer man ut kanske tillsammans till och med, och medien skulle vara med på det här, och då tror jag att det skulle vara mycket mer påverkan än att man liksom individuellt försöker, för det är det här Nyland, här bor ju 1,6 miljoner människor. Så det är ganska stor del av finländare, och som man jämförs med någon annan område, så är mycket lättare där att liksom nå alla.
Vi kanske borde jämföra lite, för att nu hade lyfts fram att Vasa sen var, att de var jätteduktiga i Vasa, de tog i med hårdhandskarna direkt, och så när de hade den här smittopiken där och de fick situationen in under kontroll hastigt, och jag har till och med läst uppmaningar här att ta nu kontakt med Vasa och ta direkt efter vad de gjorde där. Ni menar att det inte funkar i huvudstadsregionen, eller?
Den här smittotoppen de hade där, om jag nu kommer rätt ihåg, så deras siffror per 100 000 invandrare var ändå ganska mycket mer än vi har idag. Och helt som Sari sa, så menar, det är hyggligt naturligt att smittan sprids mera i huvudstadsregionen, där vi har mycket mera pendeltrafik, där folk stöter på varandra mera, där det finns liksom en högre täthet av det där, av människor. Men att vi ska ju ta i det här med allvar och liksom göra allt vi kan för att få ner den här smittospridningen. Det som skulle vara bra förstås är att man skulle ha liksom en liten förutsägbarhet i de här åtgärderna, att det skulle vara bra att kommunicera ut att på vilken nivå träder vilka åtgärder in, att vad är det vi eftersträvar, för att nu om det liksom från en dag till en annan liksom bollas med nya begränsningar, så är det också hyggligt svårt för näringslivet att förutse sin verksamhet. Så då borde man säga att vi har den här kapaciteten, om den börjar närma sig det här så måste vi fundera på att ta i de här, att man liksom litar lite ut en karta för samhället, så att vi inte talar på en sån hyggligt abstrakt nivå utan har liksom en liten vägledning och lite kan förutsäga.
Vem är det som ska göra en sån?
No, det har nu försökt det här inom regeringen. De har ju sagt att om det blir i det här kiittymisvaihe och leviämisvaihe så ska man göra det här och det här. Men det är ganska på, som du sa, ganska så här abstrakt nivå. Mm. Att det är inte så konkret. Att kanske lite konkretare för hela landet, så då är det lättare för områdena också göra åtgärder, och som Anders sa, speciellt näringslivet, och veta att vad det kommer att innebära. För nu var det bara en veckoslut för sig och liksom förbereda sig att vad man ska sen göra och hur ska man agera.
Om vi går igenom lite, det som jag är intresserad av, att vad bestämmer kommunen om och vad kommer från regeringshåll? Alltså när det gäller så här smittor som sprider sig. Alltså vad kan själva en kommundirektör och kommunstyrelse och fullmäktige, vad kan de bestämma om?
No, det beror på kommunen att hur de har bestämt sig, att vilken är det som bestämmer. Men vi till exempel på Vanda på våren när det här började, så vi ändrade vår, vad heter det nu, hallintosäntö, att vem som bestämmer och vad, och vi gav mera makt till statsdirektören själv att bestämma om saker och ting i deras. De har en ledningsgrupp där de tar de här åtgärderna. Men sen, det måste vara i varje kommun någon som är ansvarig för de här åtgärderna. Om man skulle till exempel stänga skolor med smittskyddslaget. Och då är det för oss brukar det vara vår sociala hälsovårdsutskott eller lautakunta.
Nämnd.
Men nu vi ändrade det så att det är statsstyrelsen. Men ändå att om det behöver göra snabba åtgärder, så vi är bara varje två veckor som vi sitter där. Och vi kan inte göra det själva, utan vi behöver fortfarande att det är statsdirektören eller någon annan som alltså är sittele, som det brukar vara. Att vi föredrar. Så funkar det. Men att under det här smittskyddslagen så kan vi stänga skolor. Nu för tiden stänga till och med det här restaurangen, men det betyder bara att om man ser att det har hänt någonting i restaurangen, att där har de smittats folk. Alltså man kan inte stänga restaurang så här liksom överallt, men det kan göra styrelsen, alltså regeringen kan göra det. Och allt det här med kommunalt, till exempel sportsplatser, kulturställen och så vidare, biblioteken, det kan man göra regionellt. Alltså Helsingfors eller Vanda kan göra det själva. Så alltså så det som handlar, det som vi styr i vanliga fall i kommunerna, så det kan man stänga. Det vi inte gör, det kan vi inte påverka. Och det som till exempel är företagslivet, näringslivet, är mycket svårare för en kommun att göra någonting
åt. Nu tror jag att jag börjar förstå lite varför folk är så konfunderade, för att det här är ju det som man läser om hela tiden. Folk säger att nu varför får den och den hålla öppet, men sen att varför får den där simhallen vara öppen där, men den där restaurangen där får inte.
Eller till exempel gymmena kan vara öppet och man kan till och med hålla de här
för att stunderna. Det är privata.
Ja, men sen en kommun kan stänga helt och hållet till exempel en simhall om de vill. Mm. Och sen en del av det här är också AVI, vad heter det på svenska nu?
Regionförvaltningsverket.
Underbart ord.
Svåra ord. Deras plikt att de kan göra det. Och då är det ofta när nu till exempel här på huvudstadsområden, om de här två eller tre eller fyra kommunerna har tillsammans tagit beslut, så det är ju egentligen det här regionsförvaltningsverket, centralsverket som ska liksom avföra det.
Säger du AVI bara, vi vet.
Ja.
Men nu när Sanna Marin då bland annat och Krista Kiuru, jag antar att det är de ministrarna som du kanske syftar till här tidigare, Sari Multala, så var nog ganska snabba med att säga redan att väldigt oroliga för att de här åtgärderna räcker inte. Så hur tar ni på kommunplan emot? Jag menar, du har ju dubbelsits, du sitter här ju också i riksdagen, men dock inte i regeringsparti, men det att ministrarna kommer med sådana uttalanden.
Jag tycker nog att de vet ju själv säkert också att de har ju samma experter som de lyssnar på. Och nu har det ändrat sig under veckoslutet, så jag tror att nog de har på det sättet rätt att man måste nu kolla och granska ihop. Men kanske det är lättare, bättre att göra det så att man till exempel ringer statsredaktören, för de har ju deras nummer, eller har en möte ihop och inte gå via liksom pressen och medien. Utan det är mycket bättre för alla om liksom, och människor och alla som vi som liksom lever här, att om de som har makt så de agerar ihop. Och är eniga av att vad ska man göra. Och sen när de är eniga kommer ut med det man ska göra och hur man går vidare. Och inte det här maktkampen, det tycker jag är helt onödigt i det här fallet.
Ja, Finland är ett litet land. Vi är bra på att kommunicera och också privat. Nu kommer ju Krista Kiuru att ha ett möte med de här nyländska kommundirektörerna och andra nu i morse och lite diskutera den här situationen. En sån funktion har det förstås när man lyfter upp saker i offentligheten och diskuterar det offentligt förstås, att det fungerar kanske lite som en väckarklocka. Inte då bara för, det var ju kanske inte bara riktat till kommundirektören utan också till var och en, dig och mig, att vi nu ska komma ihåg att det också hänger på oss, att man måste bära lite personligt ansvar.
Republikens president Sauli Niinistö har också ju haft för vana att uttala sig nog i de här frågorna, och han har nu också uppmanat till att alltså vi vet nu redan att det finns vaccin som fungerar, och vi vet att det finns många olika fabrikanter redan som har de här lösningarna alldeles så där som att någon skulle hänga det framför ögonen på det, och att stå ut ännu lite nu med det här. Och tillika så slås det ut på all social media överallt att ha Black Week och Black Friday, kom och shoppa. Ja. Man kan shoppa på nätet visserligen också, men butikerna lockar nu till sig folk för att de ska komma och...
Ja, men nu om man kollar på var det händer sig att man smittar sig, så det är mest i familjekretsen. Och mycket mindre i till och med skolor eller hobbyer och så vidare. Ja. Så därför är det nu
viktigt.
Men
budskapet blir ändå, jag skulle vilja vidhålla att budskapet för vanligt folk som inte har medicinsk utbildning och inte har tillgång till all fakta som kanske ni har, så blir ju väldigt märkligt att folk förstår inte riktigt att varför ska vi ha nu just någon sån här.
Ja, men därför det som jag sa tidigare att man borde ihop, som Anders kanske, de sa nu, de bekade ganska hårt med fingret till Nyland, men de sa förstås det som är sant, och presidenten också, att man borde liksom försöka nu vara försiktig och var och en av oss ta ansvar. Och det är det enda sättet. Även om vi skulle liksom stänga hela landet så kan man inte locka liksom låsa folk till sina hus. Så då kan de ändå liksom gå till grannen eller de äldre i familjen. Så det är upp till oss av och en. Och jag tror att det som har kanske varit lite annorlunda från våren också, om man kollar på hela hur man liksom kommunicerar. Det är inte bara alltså på Nyland utan också regeringen och medien. Det är inte samma liksom stämning på här att man skulle vara liksom försiktig och inte träffa de som man inte behöver träffas och så vidare. Att om vi försöker nu gå så snabbt som möjligt till vanlig liv, så det krävs att vi nu för några veckor så vi måste minst liksom ta det lugnt och försöka liksom göra bara det som är liksom nödvändigt.
Ja, det handlar ju lite om att liksom att kanske styra den här liksom allmänna mentaliteten och den allmänna sinnesstämningen och liksom väcka människor till allvar. Och sen handlar det förstås om att vi, statsmakten, politikerna och kommunerna, det är bara en del av livet vi kan styra, och då måste vi liksom bara fokusera på det, även om det ju liksom sist och slutligen alltid handlar om två människor som möts, den ena kanske bär på en smitta utan att veta, den andra blir smittad.
Just det.
Alltså, det är ju det här det ändå sen handlar om sist och slutligen. Och det möte kan hända i hemmet eller på tåg eller ute på vägen när man går, om en knackar, kanske inte stråligt. Men jag funderar på det här med att vad var det som ledde till att det gick ganska bra på våren? Varför vi fick ner dem på våren? Så det där då gick vi ju till distansundervisning i skolan. Och det där, och samtidigt vet vi idag att i skolan så smittar den inte speciellt mycket. Vi har siffror på hur det har gått nu efter skolöppningarna. De här sekundära smittorna har varit enormt få, också inom det andra stadiet. Så då hade kanske effekten var kanske då liksom snarare den att eftersom man gick till distansundervisning så då var också föräldrarna hemma. Mm, då jobbade också föräldrarna på distans. Och det liksom, de sekundära effekterna var den att antalet möten minskades. Så där blev liksom, barnen blev kanske lite ett redskap för att väcka föräldrarna. Mm. Och nu kan man väl hoppas att man inte behöver använda barnen som redskap för att väcka föräldrarna, utan att vi liksom vuxna ska se det annars också. Och därför så måste vi föra den här diskussionen nu i offentligheten. Mm.
Jag brukar alltid säga att man måste föra egentligen alla diskussioner, och inte för att ryktena sprids i alla fall. Och det som Sari var inne på i början om att då en stor grupp människor har vi nu som inte nås av informationen på grund av språksvårigheter. Vad tänker ni göra åt den saken?
Alltså nu på Vanda har vår statsdirektör Ritva Viljanen redan gått ut och träffat de här religiösa ledare. Och prata med dem, och också ledare av olika föreningar, invandrarföreningar, och försöka nå på det sättet ett större mängd. Och förstås, vi har hela tiden redan våren, vi har haft information på olika språk, inte bara finska och svenska och engelska, utan andra språk. Det talas över 100 20 språk på Vanda, så det är ganska svårt. Men de största språkgrupperna i alla fall. Och de har nu varit, att den här feedbacken var positiv, och de sa att de kommer nu ändras och liksom också ta, för att lagen kan inte nå religiösa vad heter det nu, om man går på kyrka, man kan inte begränsa det. Men de måste liksom göra det själva, att man inte ska komma ihop i alla fall så ofta i så stora grupper, och det hoppas jag i alla fall att det
så hjälper. Inte ens med hjälp av smittskyddslagen kan man till exempel säga att nu är det inga gudstjänster. Nej. Utan det måste de kyrka måste eller synagoga eller vad som helst fatta det.
Det är grundslagen att det är religiös frihet, att man måste kunna liksom öva sin religion.
Tolkar jag det nu så att det har visat sig då smittats via religiösa sammankomster?
Det vet jag inte, men jag vet att en stor del händer i invandringsgrupperna, och därför måste man liksom ta, och det är inte på grund av religion, utan att ofta de också bor tätare, som jag sa, och har också oftare mera generationer inom samma hus eller under samma tak, så att det smittas ju förstås då lättare, och det är kanske lite också på olika sätt, om man nu vet hur vi brukar bete oss, så det är inte så ovanligt att vi sitter liksom 2 meter från varandra, men om man går till södra Europa redan, så är det mycket annorlunda, de kramas och pussas och så vidare, så mycket mer än vi finländare brukar göra.
Jag tänkte ännu den här tiden som nu är framför oss här. Vi har hela tiden försökt locka folk, men det har de gjort på många andra ställen också. Att hej, för att vi ska kunna fira jul, den här julen som är så viktig. För att vi ska kunna fira jul ens någorlunda normalt, så måste vi liksom nu göra vårt yttersta för att få bromsat den här smittospridningen. Vad tänker ni om det här jul överhuvudtaget? Det har pratats mycket om det här att några jultomtar som vandrar från hus till hus kanske inte just nu är så klokt.
Ja, nu kommer det ju att sätta sitt spår på julfirande också. Vi ska se vilka begränsningar vi har i kraft då, men att nu kommer det ju med säkerhet finnas rekommendationer på att man inte ska vara för många som träffas. Det tror jag
liksom. Det har ju THL redan nog i och för sig sagt att
Det är klart, och det där, och jag menar, julen förknippas med traditioner, man vill gå i julkyrkan och träffa sina vänner och bekanta och släktingar. Folk springer på stan och bestämmer, köper julmat och klappar och annat. Så att nu gäller det att det där att på något sätt behärska sig och försöka ta nu med det budskapet som vi nu har fått de här senaste dagarna också in i det här julfirande och se det som det där, försöka ta den tid som den kommer. Men att nu är det ju alltså hårt för många, man tänker på liksom, vi har nu har i ett år har vi har vi snart ett år har vi liksom begränsat kontakterna till exempel med föräldrar eller far- och morföräldrar. Och för många så många är säkert oroliga liksom att om det är någon som är sjuk eller mycket ålderstigen, att hur länge är det här den sista julen till exempel som vi kan träffas? Så nu är det liksom ganska svårt för många säkert.
Ja. Jag ser redan i min familj att föräldrar är väldigt oroliga att kan vi inte nu träffas en i julen för de har väntat så länge att nu är det kanske möjligt och nu ser det så dåligt ut. Men det som jag tror att om det nu är så att vi inte får den här situationen förbättra innan det så då kanske att om man kan nu förhindra sig för några dagar innan jul, att man kan liksom hålla sig från andra kontakten så mycket som man kan, så kanske det är lite säkrare då att träffas. Men att det kan man inte veta nu än, att hur är det situationen då, om det är möjligt. För till exempel skola, de slutar en dag innan julafton, så det är inte så mycket tid.
Nej.
Det var någon som föreslog, såg jag på Twitter, att varför gör vi inte så att vi då kanske har 3 dagar till exempel plus veckoslutet skulle bli 5 dagar innan julafton, att man kan liksom då vara bort från skolan och så vidare. Jag tyckte nog jag att det var en alltså jättedålig idé att man skulle kunna liksom på sätt och vis bli lite liksom lugnare, att man har lite mindre risk. Men jag tror att det kommer ändå vara folk som vill träffas och liksom tänka just på det som Anders sa, att kanske om det sista gången så man vet ju aldrig.
Ja, alltså i värsta fall så kan det ju bli en riktig sån explosion efter just jul med smittor.
Just det,
det är ju ingen som önskar sig sådana. Jag har en sista fråga, sen ska vi avrunda. Jag undrar hur, på våren så var det otroligt hur den sammanhållning det fanns i riksdagen och också opposition, och alla var ense om att nu ska vi tackla det här och nu liksom löser vi det här tillsammans. Hurdan är stämningen nu? Det sades alltid att med tiden så kanske turnéuthålligheten lite tacklar av, och så kanske också oppositionen börjar få mera behov av att inte vara så ense med.
Ja, förstås, det är ju inte så mycket prat så mycket om just de här begränsningar kanske, för att nu är det på lokal nivå. Mm. Men om andra åtgärder som borde göras sen, att hur ska man tackla det med det här drappningen av hur ekonomin till exempel har drappats. Och det som jag tror att Anders inte är av andra åsikt, men som vi har pratat med länge om, att vi borde ändå, även om vi inte vet hur länge det här ska ta, så liksom ta åtgärder som hjälper med sysselsättningen då det liksom börjar gå upp igen.
Ja, då kan det bli nog lite mer bråkigt, tror jag.
Och man kan inte vänta på grund av corona, utan och tvärtom, man borde liksom agera snabbare. Men det handlar om andra saker mer, om corona just i nuläget. Men jag tror att också jag förstår och hoppas att ministrarna också tänker på det sättet. Att samarbeta med områdena, så behöver vi inte liksom krika på riksdagen om att vad ska göras, utan att samarbeta där man ska samarbeta.
Ja, nu ska vi kunna liksom gå och tugga tuggummi samtidigt. Att det är helt klart att, liksom, att nu vi har liksom dels det här epidemiologiska och den här hälsokrisen, och sen samtidigt måste vi liksom kunna tänka bakom hörnet och liksom rita upp lite olika scenarier och liksom rita en plan för att hur vi får ekonomin och sysselsättningen, inklusive de här sysselsättningsåtgärderna som ju förstås är absolut nödvändiga. I stort tycker jag nog att diskussionen trots allt har varit ganska bra kring den här hälsokrisen. Sen har det funnits lite sådana sidospår kring maskdiskussioner och annat som kanske inte har varit direkta politiska höjdare, men att i stort sett så nu finns det en samarbetsförmåga.
Tack ska ni ha. Tack Anders Adlercreutz och tack Sari Multala. Tiden utvisar åt vilket håll vi går med det här. Mitt namn är Bettina Sågbom. En ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.